kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hej och välkomna, nu är vi här igen. Och idag ska vi tala om vad då?
Jo, det är gubbvarning idag. Det är det väl i och för sig ofta i den här podden får man säga. Men idag är det högsta grad, för idag har vi en herre som brukar skoja om gubbar och gummor med oss. En kille som jag tycker är, får man säga kille eller ska vi säga gubbe, roligast i Sverige faktiskt. Lenny Norman, välkommen.
Tack snälla. Roligast i Sverige, det var väl då. Jo,
jag skrattar bara, jag ser dig.
Ja. Man vet, ja, men
då är man hemma.
Ja, det är man hemma. Det gäller att vara så ful som
möjligt. Ja, det kan du turnera med.
Ja, men det är därför det, som komiker är bara bra att åldras. För man ser ju roligare och roligare ut för varje år.
Ja, men då kan du vara med även om det övriga vi pratar om i programmet, vilket inte blir så mycket kanske, men jo, det ska bli en del annat också.
Det är en del ganska seriöst, för att en av våra en vän som vi känner alla tre väldigt väl gick tyvärr bort nyligen, och det ska vi tala lite om. Han heter Adi Struver, var konstnär och en väldigt duktig fotbollsspelare.
Det var han, och det är kanske inte många som vet eller minns eller tänker på idag, men han var mångsidig och han var fascinerande. Om Lenny är roligast i Sverige, så var nog Adi Struver mest sensuell som konstnär i alla fall i landet. Jag tror inte jag kan tänka mig någon mer kvinnobejakande, lustfylld och sensuell.
Vi som känner honom har sett hans tavlor. En del av dem var ganska ekivoka, eller är ganska ekivoka.
Ja, får jag berätta en historia om
det? Ja, det får du göra.
Som, vi har några hemma och reproduktioner vi kände har det mycket väl. Men vi har en liten oljemålning som hänger i en trappa och som är, ja, det är väl närmast obscen. Den visar en kvinna med öppet sköta. Han var ju nästan anatomisk i sina målningar ibland. Och vi hade en gammal moster, hon lever inte längre, så det här kan jag berätta nu. Hon var på besök hemma en gång och hon hörde, är det en Adi Struver där? Så hon, ja visst, sa vi. Vad fint, för det tyckte hon, det var fint, Adi Struver var fint. Så hon trippade fram där, satte på sig glasögonen och kröp med näsan nästan in till och tittade. Och såg vad den föreställde och höll på att ramla baklänges. Hon skrek, usch! Så var det med den striven.
Ja, hon var lagom konstnärligt intresserad.
Mitt alltså, så att säga, professionella minne av Ardi, det tror jag många med mig, det var när han och Lasse Åberg gjorde de här liksom gamla svart, det var som svartvitt stumfilmsgrejer på tv i något inslag, där de sprang, ramlade och grejade. Det kallas väl för popkonst på den tiden.
De körde det med dubbel hastighet.
Så ja,
det blev,
precis.
Och det var liksom, roligt.
Ja, det var det. Så att,
tyckte du om dem?
Jag var inte riktigt. Jag var så jävla mycket musik. Men jag tänkte bara musik på den tiden. Musik och kvinnor.
Ja, jo, men det hade du gemensamt med Adi. Jag känner många herrar som oerhört förtjusta i kvinnor. Ja, kanske det till och med finns någon här i studion.
Det är ett trevligt drag, tycker jag.
Ja, just det. Men Adi, han tog nästan priset i det avseendet, tror jag.
Ja, felet med Adi var att han insåg inte att han blev äldre. Det är det man måste inse, att man blir äldre, då kan man tagga ner lite grann.
Är det fel det, tänker jag säga?
Det är inte fel att bli äldre, men man kan ändra vissa delar av sitt levande.
Ja, du har gjort det.
Ja, det har jag verkligen gjort.
Är det något du vill berätta om?
Nej, det var så länge sedan.
Annars kan jag göra det.
Nej, men det var så länge sedan. Så att när jag träffade min nuvarande hustru, då ändrade jag och blev hemmapojke. Och det är nu 37 år sedan. Mm.
Och det var en ganska radikal förändring som jag minns förvånade många i din vänkrets.
Ja, det gjorde det verkligen. Men,
vad sa de?
De väntade nog bara på att jag skulle komma ut igen, men det gjorde jag
inte. Och nu är det för sent.
Ja, jag har aldrig velat så dess.
Nej.
Får jag säga, Adi, både du och jag spelade i fotboll i Bengt Bedrups tv-lag.
Yeah.
Och där fick man vara med och spela om man var en duktig fotbollsspelare före detta, om eller man var artist, eller om man var skådespelare, eller om man jobbade på tv.
Eller radio till och med.
Eller radio, ja. Och då behövde man inte vara en bra fotbollsspelare.
Det var ingenting under det andra.
Och Adi var ju med och spela. Och han presenterades av Bedrup som tigen från Jakarta. Adi Struve. Och så kom han in. Adi var inte så lång. Och han hade en enorm bollkänsla. Så han kunde springa och ställa sig på fotbollen.
Mm.
Och så gjorde han det. Och alla applåderade. Och sen hade han... Alla matcher i tv-laget slutade oavgjort.
Mm.
För Bengt Bedrup sa alltid i början, den här matchen kommer att spelas i 2x30 minuter eller tills tv-laget har vunnit. Och så var det allmänhet oavgjort och då skulle det bli straffar. Och Adi hade alltid en specialare. För bollen låg på straffpunkten och han sprang fram till bollen. Och precis framme vid bollen så snurrade han runt. Och så klackade han bollen.
Mm.
Och målvakterna blev i allmänhet så överraskade så bollen gick i mål. Och det blev ett sånt här fantastiskt jubel.
Ja, det var den tjusigaste straff man har sett. Faktiskt. Han specialade, det var inte alltid det gick i mål, men det var roligt ändå.
Ja, det var en vågad och annorlunda straff. Mm. Jag kan säga att Staffan Olsson gjorde på motsvarande sätt i handboll en gång i tiden när han spelade i Cliff eller Svitjo, två Stockholmsklubbar. Legendariske handbollsspelaren. Han snurrade också runt när han skulle lägga sina straffar.
Men han klackade inte in.
Nej, han hade bollen i handen.
Ja, det blev lite...
Du är ju också en bolltalang, Lenny.
Nej, jag tycker om bollsport. Men jag var bra på bordtennis en gång i tiden. Men sen har jag spelat någonting som inte så många svenskar har spelat. Jag har spelat softball rätt mycket. Alltså den snällare varianten av baseball.
Det är tjejvarianten av baseball?
Ja, det kan man säga. Och det man spelar i parkerna på söndagen. Alltså hela familjer och blandade... Unga, gamla, hej och
hå. Nu har jag spelat volleyboll med dig. Det var på semestrarna på Kanarieöarna. Ja, då var det inte semester för du jobbade med pappa.
Just det.
Där. Men där införde vi nya regler. Man fick tacklas i volleyboll vid nätet. Och det var tufft.
Ja, det var roligt.
Ja, det var väldigt kul.
Roligt. Väldigt roligt. Ja, gärna var vi spelade volleyboll. Det stämmer det.
Ja.
Du var ju musiker innan du ägnade åt det som vi idag kallar ståuppkomik. Mm. Saknar du musiklivet? Du spelar bas.
Ja, man kan säga så här. Alltså, jag tror inte att det finns någonting som går upp emot när man spelar musik tillsammans med andra och det svänger. Och det gjorde det ju om trion med Charlie och Ronnie och mig. Alltså, och när det svänger och man spelar tillsammans så är det är obeskrivligt. För att det är verkligen som en surf. Och den där grejen får man liksom aldrig uppleva på något annat sätt, vad jag vet i alla fall. Däremot så trivs jag bättre med komiken, för jag gör mindre skada i komiken än vad jag gjorde i musiken. Så att...
Jaså? Kunde du göra skada i musiken? Ja.
Ni förenade ju faktiskt musik och komik på ett väldigt bra sätt, du och pappa Charlie.
Ja,
alltså, ni måste ha väldigt kul när ni jobbade.
Ja, vi hade väldigt roligt. Och det som gjorde antagligen att jag hamnade i komikens värld, det var ju att från början så hade Charlie och jag dialoger mellan låtarna. Sen fick jag prata själv för att han behövde vila. Och ju äldre han blev, desto mer fick jag prata mellan låtarna. Så till slut så pratade jag nästan mer än vad jag spelade. Så att då var det lika bra att bara fortsätta med att prata.
Det var så din ståupp föddes då, fast du satt ner kanske?
Ja, nej, jag stod dessutom.
Stod,
ja.
Till och med det?
Ja, det var Charlie och Ronnie som satt.
Ja.
Men du säger Charlie, du säger inte pappa?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte?
Ja, det får du väl prata med någon psykolog om antagligen. Men jag tror definitivt att det beror på att är man på turné och får höra pappa hela tiden, alltså då finns inte den här alltså bandkänslan. Om en i bandet säger pappa och alla andra säger namnen. Jag tror att det ligger där i så att säga.
Där har man sin roll alltså.
Ja, definitivt. Va? Och som sagt var... Vi var ju inte far och son när vi var ute och lira. Vi var ju två bandpolare helt enkelt. Bandhundar. Ja. Nej, men så att det är väl därför.
Och pappa hade ju en sagolik humor.
Han hade... Han, jag kan berätta... Så han torskade på tarmcancer på mitten på 90-talet. Så han fick påse på magen. Och då var jag så orolig när han var på sjukhuset där att han skulle liksom ha tappat stinget sådär. Men jag behövde liksom inte oroa mig. Han hann inte mer än hem från sjukhuset, så skrev han ihop en liten vers som han faxade över till mig. Det är så bra när det är äldre lyssnare som vet vad en fax är. Och så ut ur min fax kom följande lilla poem. Jag har väl alltid varit något av en sökare. Och ofta helt nära näcken. Men nu har jag lagt min sista rökare, för nu har de sytt igen häcken. Och då visste jag att det var fart på gummen.
Ja, men det finns ju uppenbarligen en poetisk talang. Har du ägnat åt det också då?
Nej, poesi har jag låtit bli.
Men det är väl härligt när ens pappa, eller för den delen mamma eller en anhörig, eller vem som helst kan nalkas ålderdom och sjukdom. Och slutet med det humöret.
Ja, med humor, absolut. Alltså, det tycker jag. Svart humor in i döden.
Finns
absolut.
Ett exempel till på det, Lars Gunnar Björklund, som alla känner till. Han var ju, förutom gudabenådad kommentator i radio och tv, också då lottogeneral på slutet av sin karriär. Och han ringde upp vinnare och berättade att de hade vunnit någon miljon på lott och så vidare. Han sa, när han hade några dagar kvar... Det visste man väl då. Så kom doktorn in till honom. Han var på ett hem då. Och frågade han, doktorn, sa han, är det någon idé att man köper en 5 veckors lotto? Det var det inte.
Hur
bör man se åt för att hålla den... Skulle du kunna vara så här?
Nej, jag är rädd för att jag inte klarar det. Jag tycker att det fordras en viss inre mental styrka för att kunna vara på det sättet, tror jag.
Hur ser du på att åldras, Lenny? För det gör jag till och med du.
Ja, nej, jag lever efter devisen att det är härligare att glädjas över att man har fått leva länge än att gräma sig över att man har blivit gammal. Så, och jag har, alltså, rent ut sagt... Jag har redan haft så jädra underbart liv så att jag är inte det minsta rädd för döden. Däremot så självklart tråkigt att skiljas i så fall från alla vänner och bekanta och familj självklart. Men jag har ingen som helst skräck där vid lag. Jag är så jävla nöjd med livet.
Det är underbart att ha kommit fram till den insikten, ja. Måste det vara. Du har ju då också lyckats slå mynt, jag säga, av din syn på ålderdomen och av att kunna skoja om det här. Ja. För det måste man ju, i form av just gubbvarning som vi var inne på i början. Ja. Gubbvarning, både två böcker, ja, och en show.
Ja, och en show till nu.
Och en show till.
Den nya kom förra året och gjorde... hösten och gjorde våren och ska ut i höst igen.
Men vad nyfiken jag blir, för jag måste säga att jag tror aldrig, sällan jag har skrattat så mycket på äldre dagar som just åt den här driften med, eller vad är det? Det är ingen drift med att bli gammal med gamla, tvärtom snarare.
Förra föreställningen var väl lite grann att man ska skratta åt alla de här åkommorna och allt som man får, alltså förändringarna med kropp och allting och sådär. Den nya föreställningen, det är mera så att jag reagerar på, det tror jag många gör, alltså, och min publik är ju äldre, så att jag kan prata med min publik. För jag vet att alla där ute, de har varit med innan mobiltelefonen kom. För det verkar vara den nya tidräkningen, att före och efter mobiltelefonen. Och dagens människor verkar så historielösa, så de hänvisar till före mobiltelefonen som att det var en enhet. Det vill säga innan det börjar hända något.
Så deras tidräkning börjar när mobiltelefonen
kom? Ja, det känns så faktiskt. Och det här var ju, du kommer att höra om du lyssnar så här, säg på det. Och det här var ju innan sociala medier. Och det här var ju innan mobiltelefonen. Det här var ju det. Det är ingen som säger det. Det här var på 90-talet då vi hade det och det och det. När alltså, jag hade Kuwaitkrisen och allt sånt där. Nej, det finns inte. Innan.
Kan du ge exempel på skillnaden mellan gamla och nya showen och hur din humor visar vi äldre då såg ut då och nu?
Ja, men det är också som så att den nya föreställningen är mycket mer personlig. Den är mycket mer personlig. Och, men sen som sagt var så... det är nästan som ett väckelsemöte. Det är som ett väckelsemöte. Det är en... Det är åderbrockets revolution som sker där ute. Leverfläckarna står som spön i backen. Det är... Yeah!
Kan du få några exempel på...
Nej.
Jag tänkte att andra än jag skulle få skratta, för jag skrattar bara jag tänker på det där. Att du kanske har sett det mesta, en del av det också.
Nej, men, alltså, ta bara en sån sak som... Vi kan ta... När det gäller mat, va? Alltså, mat... När vi växte upp, alla tre, när maten kom på bordet, då fanns det två alternativ. Det var... Ät eller svält. Det var inte liksom, jag tycker inte om det där. Utan man, antingen åt man eller så åt man inte. Och åt man inte upp, vad hände då? Då kom maten tillbaks nästa dag. Och man tänkte, vad fasen är det frågan om? Så vi åt ju allt. Men idag känns det som att ingen äter något. Alltså de verkar så slöa, de nya generationerna, som orkar inte ens tugga, de äter bara röror. Det är liksom hummus och guacamole och tapenade. Och säger man då att du orkar inte tugga, jag säger nej, det är bara, jag äter inte kött. Så att det är liksom hela den där grejen. Och det där är ju det bästa sättet att provocera unga människor. Om man säger, och det är typiskt gamla gubbar, du ska bara äta kött och sådär. Det är jätteroligt, fy fan.
Men du är en av Sveriges äldsta ståuppkomiker.
Ja, det är jag verkligen.
Men det du talar om idag är inte det som du talade om när du började.
Nej, självklart inte. Men, alltså, det följer ju alltså, man måste ju, den som står och levererar måste ju vara trovärdig i sitt prat. 70-80-talet, alltså när jag började 89 med stand-up comedy, då var jag liksom, det var mycket under bältet. Det var där man är i 40-årsåldern. Man är viril. Nu är man viral. Men då var det det. Men det skulle ju vara fullständigt, det skulle ju vara rent ut sagt äckligt om jag stod och pratade om sex idag. Det skulle ju bli någon form av handikappföreningens hjälpmedel. Va? Det, liksom, det går ju inte. Så idag är det mat och sånt som man håller på med i lugn och ro.
Jag vet ju beträffande mat att du gärna har raljerat över sådana som vill ha vegetariskt käk i förhållande till sojabiff till exempel.
Ja, precis. Och liksom... Eftersom vi har äldre lyssnare nu, ska jag säga att de som tror att människor är finare och bättre människor om man äter vegetariskt och inte röker och inte dricker, så kan jag ju säga att Winston Churchill, han drack whisky från morgon till kväll och rökte cigarr från morgon till kväll. Franklin D. Roosevelt älskade dry martini. Han drack minst 4 dryer om dagen och rökte 2 paket cigaretter om dagen. Adolf Hitler var nykterist och vegetarian. Tack!
Hur kommer det sig att vi tycker det är så kul när det skojas om våra krämpor och våra tillkortakommanden som vi får när vi blir äldre?
Det är en dåres försvarstal.
Det är för att vi är rädda, vi vill besvärja.
Ja, det kanske
det
är. Ja, men det är ju lite roligt. Det finns ju komik i våra tillkortakommanden. Så det är ju... Den perfekta människan är inte så rolig att skämta om. Så det, vad ska man säga om den?
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätels idéskärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma.
Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Men när vi då på äldre dagar har synpunkter på de som är yngre än vad vi är och deras brist på kunskap eller deras syn på hur världen ser ut idag, är vi då gnälliga gamla gubbar eller tanter?
Det är det där som är, det tycker jag är ett sånt tråkigt dilemma, för att alla älskar en arg ung man, för det liksom utstrålar både kraft och yes. Men någonstans finns det en brytpunkt när den där arga unge mannen har blivit så gammal så han blir en grinig gammal gubbe, va? Och det där brottades jag med vid 55, 60, 65 års åldern, det vill säga fram till för 10 år sedan. Men nu skiter jag i det rakt av. Nu får jag väl vara en gammal grinig gubbe, det struntar jag i.
Det var ju stor succé för tidigare showen. När får vi se den nya?
Ja, i mitten på oktober åker jag ut och är ute till mitten på november. Jag är lite kors och tvärs. Jag är i Stockholm den 15. Nej, det är, jag vet inte när jag är i Stockholm. Jag kommer inte ihåg.
Gubbe.
Ja, jag vet att...
Du ska prata om den på en finlandsbåt nära dig, nära oss också. Så småningom, men det är en fråga.
En annan fråga. Kan man skoja om allt? Finns det någonting man inte kan skoja om? Finns det någon linje?
Nej, jag tycker alltså att man kan skoja om allt, men alla kan inte skoja om allt. Det finns vissa ämnen som jag självklart inte kan skoja om, för att jag tycker att de är för jobbiga eller vad som helst, va? Men sen tycker jag att ju svårare ett ämne är, ju svårare ämnet är att skoja om, desto bättre måste skämtet vara. För att det går inte liksom med ett svårt ämne att köra något hafsigt komisk grej, utan då får det vara väldigt jädra bra, alltså. Och sen finns det ju tidsaspekten också. Jag vet när Estonia förliste, så ringde Ulla Skog mig då den vi hade vaknat upp till den här nyheten på dagen, och så frågade om jag skulle jobba på kvällen. Då skulle jag göra på Norra Brunn, hon skulle också jobba. Och då sa hon, hur gör man i det här läget? Och då gick jag upp, i mitt fall gick jag upp innan föreställningen och sa att ni som har kommit har ju kommit för att skämta, eller alltså lyssna på skämt och ha kul. Och mitt yrke är ju att vara det. Men då sa jag liksom, och ni kan vara helt lugna, det kommer inte komma en rad. För annars sitter folk och är nervösa och tänker, kommer han försöka sig på något jädra klumpigt skämt om det här? Men då får man liksom lugna och så är det borta. Och precis som med Palmemordet, det tar x antal år innan folk kan börja skämta om det, så att säga. Men ju svårare katastrof, desto längre tid. En mindre katastrof, så kan det gå lite fortare.
Nu tänker både Arthur och jag på en kollega, en bekant ska vi säga, som var imitatör på hobbybasis verkligen, och som dagen efter Palmemordet klev upp och gjorde en imitation av Palme inför någon inte särskilt hänförd publik. Nej. Kan man väl säga. Jag behöver inte nämna några namn där, men har du trampat i klaver på det? Har det gått snett för dig någon gång? På det sättet eller på liknande?
Faktiskt inte på det sättet. Jag är, tror det eller ej, jag är väldigt noggrann. Jag är väldigt noggrann och kollar upp. Alltså om det till exempel är en privatfest eller ett företagsfest, så kollar jag noga upp så att det inte finns någon gay, alltså typ någon som just har dött eller någon som har blivit sjuk. Så att man inte klampar in där. Alltså, för att det är ett minfält så tillvida.
Ska du dra Arthur den där grejen gången som Bengt Bedrup faktiskt råkade ut för det här när han, du kanske inte kommer ihåg den, nej, i en tv-lagsmatch.
Jag ser ut som han ett frågetecken nu.
Alltså, han hade ett stående skämt som sa att om motståndarens bästa spelare, brukar han säga, Kalle Karlsson då, där i motståndarlaget, han hade telefon. Och ibland gick de på det. Och sprang, det var inte alls telefon. Och sa Bengt, det är din fru som ringer. Och så visade sig att när han körde med det en gång, då hade frun just avlidit. Ja, och det visste alla utom Bedrup. Ja. Måste ju känt fasansfullt.
Ja, det är liksom... Jag vet, Torbjörn Jonsson, om jag kommer ihåg honom, han som var med i Småstad, Småstad, polisen i Småstad. Och det var innan jag var med Charlie, då hade det varit, för de gjorde turnéer för olika jävla grejer, kaffesorter och allt vad det var. Och då hade han en sån där, kom upp här på scen, kom upp här på scen. Och är liksom, ser inte att den här människan sitter i rullstol och fortsätter liksom, och de andra märker med snälla för Guds skull och han, kom upp där, men sitt inte kvar där, men åh, och jag menar att det där man måste vara noggrann, man måste vara noggrann alltså.
Men har det hänt, du har ju då genomtänkta skämt och då förväntar du att när du har dragit det här, då ska folk skratta. Men har det hänt att du har dragit ditt skämt och det har varit tyst?
Ja, alltså det är det konstiga med den här jävla komiken. Jag vet till exempel att när vi höll på att spela in Släng dig i brunnen, då hade precis den där Dahmer, ni vet han massmördaren i USA, så där de hittade likdelar i hans kyl och frys och sådär, hade precis uppdagats, så det var liksom alla pratade om det där. Och då gick jag upp på scen och gjorde en grej om Dahmer och alla hans likdelar, och jag tusan vet vad det var. Och det gick hem så in i helvete, det var sån succé. Och det finns alltså på film, i tv-inspelning. Sen försökte jag göra om det där. Jag tror jag försökte göra det 10 gånger. Det funkade aldrig igen. Jag vet fortfarande inte vad det var som gjorde att det funkade den kvällen.
Du hade en morbid publik.
Ja, jag menar alltså någonting, alltså det var något helt magiskt. För det var inte det att det tv-sändes och alla hade sett det. Nej, det gick aldrig att göra det. Någonstans hade det med energin att göra, med tajmingen att göra.
Mm. Men när du tänker ut dina skämt och det du ska säga, då måste du ha någon eller några som du bollar det där med. För du kan ju inte sitta ensam på din kammare och skratta åt dina egna vitsar.
Lite så har jag. Och jag tror de flesta komiker, man provar materialet lite grann i smyg. Utan att ens bekantskapskrets vet om det, så kör man någon liksom grej. Men framförallt är det min underbara hustru som får ta emot mycket. Och när hon säger, det där kan du inte berätta på en scen, då vet jag, det här är bra.
Det är så det fungerar.
Ja. Jag har haft en grej nu som handlar om min gamla mor. Och den sa, nej men snälla, du kan inte göra så alltså. Och det har ju varit så roligt så det går inte att beskriva. Jag ska inte avslöja det. Det får ni se, ni som kommer.
Det kommer den nya showen.
Ja, det kommer. Den är med i föreställningen.
Åh, nu blir jag nyfiken. Ja.
Men du säger också att du är så här, jag är inte rädd för döden.
Nej.
Men jag tror att någonstans, människor vill ju leva så länge som möjligt. Vill du inte det?
Jo, det vill man. Självklart. Det är ingenting jag går och längtar efter. Det gör jag inte. Men jag är nämligen, jag älskar att sova. Och jag tillhör inte de som tror på någon reinkarnation eller något liv efter detta eller en himmel eller helvete. Utan jag tror bara att man går ner, det blir svart. Och snacka om sömn, fattar ni? Alltså. Inte vakna av någonting. Behöver du gå upp och pinka? Nej. Har det blivit ljust ute? Skit jag i. Har det blivit kallt i rummet? Ja, kallt är det, men...
Den var bra, den var trösterik. Jag vill ha återknyta till att få något exempel på den här gubbhumorn. När är man gubbe?
Ja, jag brukar ju säga att gubbe är ju inte någonting som egentligen har med ålder att göra. Mick Jagger fyller 80 i sommar. Han är jävlar mig ingen gubbe. Gustav Fridolin, han har nog varit gubbe sedan han föddes, tror jag. Alltså, så att det är liksom hur olika människor är.
Det är inget i agerandet som gör att man...
Självklart är det, men min dotter som är en underbar, omtänksam människa, och hon ser mig ju lite sällan eftersom hon bor utomlands. Men jag märker att hon liksom håller koll och hur mår pappa. Han är trots allt ska fylla 75. Och hon kan ju liksom reagera när man har setat på en middag i 1,5-2 timmar, så reser man på sig, det är lite stelt, va?
Det om man ens så... kommer upp.
Ja, precis. Det blir ju lite grann så.
Men har du samma känsla som jag att mentalt så blir man inte speciellt mycket äldre än 25-30, utan sen, nej, är det kroppen som seglar iväg?
Ja, visst är det så.
Jag brukar säga att mentalt är man ju 12.
Ja. Nej, men mentalt är man ju alltså någonstans mellan, jag brukar säga att man är mellan 30 och 40 bast, någonstans där är jag.
För evigt.
Ja, det är ju så. Det är, ja, bara, det är bara förpackningen som raserar totalt. Alltså.
Ja, det kan man säga.
Det är yttre totalt. Det är inte 30-40 längre.
En som är gammal nu, verkar det som, är Zlatan, som ju har bestämt sig för att sluta. Det är en av veckans stora snackisar. Mm. Är det på tiden, eller?
Ja, för hans skull är det ju det. För hans skull. Alltså, när man börjar gå sönder så där, då tror jag att det är dags. Däremot, som sagt, vad herregud, vilken... Jag är en stor Zlatan-fan, så att jag tycker det så till vidare är sorgligt. Men
han har ju uträttat en hel del på fotbollsplanen. Och sen har han gjort en fantastisk resa från förorten till de fina palatsen på Mallorca eller vad nu har sina hus någonstans.
Hyllningarna har ju varit enorma. De står ju nästan i paritet med hans uppfattning om sig själv.
Men de var inte så fantastiska i början på hans karriär, för han var ju ganska kaxig och ganska svår att ha att göra med. Jag minns ju när han började spela i Malmö FF och var duktig där, och han tyckte ju själv att han var stjärna redan då. Och det var stökigt för dem som var i ledningen på Malmö FF att hantera honom, för han var ju inte den som lyssnade på vad som sades, utan han körde sitt eget race.
Man skäms ju idag, och redan då gjorde man det kanske för delar av publiken på Stockholms stadion, som när Malmö kom på besök stod och skrek: vi hatar Zlatan. Varför ska man hata någon överhuvudtaget som spelar fotboll? Men det där är väl lite glömt nu, och jag vet inte, det bet inte på honom, tror jag.
Nej, det gjorde det nog inte. Och sen så tror jag, alltså, jag tror också att han är så otroligt osvensk i sitt sätt att vara. I Sverige har vi ju mycket, det är ju bara att ta perioden när Björn Borg och Ingmar Stenmark höll på samtidigt. Det var liksom ingen snack om att Ingmar Stenmark var svenskarnas kille. Lågmäld, tystlåten, snäll, timid. Inte ens Borg liksom blev det, trots att han var inte i närheten av någon Zlatan-attityd. Men ändå så var han liksom lite hippare, lite ballare, och gick inte hem. Och så kommer Zlatan, det tror fasen att han var en chock från början för svensken.
Absolut, men sen har det också förändrats, för att i kraft av att man är framgångsrik på idrottsarenan så kan man också bli framgångsrik i affärsvärlden. Och då omges de här framgångsrika idrottsmännen av människor som kan det här med ekonomi och business. Så Zlatan idag är ju ett mångmiljonföretag, om inte miljardföretag. Där han ger ut böcker och kläder och jag vet inte allt de håller på med, och äger fastigheter till höger och vänster. Och så var det ju inte för Stenis på den tiden. Jag kommer ihåg att det kanske kom ett par skor som var Ingmar Stenmarks skor, eller någon mössa.
Precis.
Skidor kanske.
Ja, men det ligger lite grann i det där. Min farsa sa redan på 70-talet så här. I Sverige är det som så, framförallt medialt, alltså massmedia. Så här, du får gärna vara framgångsrik i din idrott eller musik. Så här, och du får gärna vara framgångsrik i ekonomi om du är på den sidan. Men fan tar du om du får båda delarna.
Det är lite bitter eftersmak vad gäller Zlatans relation till Malmö FF, där han startade sin karriär. Och som låg honom så varmt om hjärtat, så går han och köper in sig i Hammarby.
Som Djurgården är upprörd.
Ja, nej, det rör mig inte, måste jag säga, så mycket. Men tydligen rörde det många i Malmö. Berörde, ska vi säga.
Men jag vet inte hur den affären gick till, va? Det var ju så att det var...
Nej, han
var i USA och spelade fotboll och blev erbjuden aktier som amerikanerna ägde i Hammarby. Och så fick han de aktierna, och det var på det. Okay. Det var inte så att jag tror att Zlatan medvetet gjorde ett val att nu vill jag köpa in mig någon svensk klubb här. Bayern gillar jag, vi köper där.
Tror ni inte att han är lite bitter på Malmö i alla fall? Eller för de är ju på honom uppenbarligen.
Jag tror att han blev besviken när han blev såld till Ajax. Det är vad jag tror. Men jag har ingen aning, så det är bäst jag ligger lågt här.
Från Nacka till Zlatan.
Ja, du som bajare måste ju ha insyn i det mesta.
Nej, jag som håller på...
Söderbröderna.
Nej, som en Hammarby-supporter så innebär det uteslutande att jag är väldigt luttrad. Jag är just nu väldigt glad om Hammarby klarar kontraktet i Allsvenskan. Hade du frågat mig före säsongen så hade jag sagt att vi kommer nog att vinna SM-guld. Men det säger jag inte nu.
Vilken fin kille du är.
Ja, äntligen lite klarsyn från det hållet. Skönt. Ja, du är underläge här i studion vad gäller klubbsympatier, så vi ska kanske inte utveckla det. Vi ska inte slå på en som...
Nej.
Jag är ödmjuk.
Ja, jaså. Känner då?
10 minuter tillbaka.
Ja, nu kan man se vad på tiden.
Ja, det är en åkomma som aldrig har bekommit med någonting.
Vi har väl åtminstone ett ämne till att avhandla: studenten.
Har du tagit studenten?
Nej, Lenny? Jag har inte tagit studenten. Jag varken tog den, fick den eller gick igenom den.
Nej, idag tar man det väl inte?
Då tar man inte
får
studenten.
Får det inte ens?
Nej,
de säger
man
det.
Tilldelar studenten.
Men det heter ju studentexamen och det är ingen examen idag.
Nej.
Nej, man går ut. Men hur gjorde du då?
Jag la ner efter realskolan. Efter den grå mössan. Som det var på den
realen, ja, det var väl fint också.
Ja, oja.
Du började ju spela istället.
Ja, det gjorde jag. Jag hade börjat redan innan. Jag hade de sista två åren på realskolan så spelade jag. Så.
Var det musiken som gjorde att du inte ville plugga vidare?
Ja, och dessutom jag hade enorma koncentrationssvårigheter. Jag tyckte det var tråkigt. Och om ni kommer ihåg, på den tiden så hade vi inga bokstavskombinationer. Utan då var man...
Ja, det födde man.
Ja, och er son är en drömmare. Er son har myror i byxorna. Er son... alltså det var sådana epitet man fick.
Ja.
Men jag har gjort en fantastisk skolkarriär. För att i ettan, folkskolan, blev jag så mobbad så att jag blev tagen... De kastade ner mig från Örebro. Sen så gick jag privatskola i Bromsskola i Stockholm, andra, tredje och fjärde klass. Och där fick jag diplom i uppförande och ordning. Och alltså utsågs till skolans artigaste grabb för att sen upp i realskolan få sänkt betyg i uppförande ordning för att jag råkade ta tag i en lärare och trycka upp honom mot vägen. Så att jag...
Nej, du har nog någon bokstavskombination.
bred paljett.
Ja. Men realskolan, det motsvarar väl högstadiet idag skulle jag tro.
Ja, det är det.
Nedkastad från en bro, sa du?
Ja, det var så där gångbro, alltså över en grusväg. Det var inte flera hundra meter.
Det var inte Västerbron.
Det var väl ett 2-metersfall ungefär.
Ja, ja, men det är ganska brutalt i alla fall.
Ja, det var det. Det tog en sekund, sen hade mamma och pappa bytt plugg på mig. Så vi kan gå i samma skola som nuvarande kungen, sa honom, och jag brottat ner i herre på täppan en gång.
Har du?
Ja. Vi hade ju gemensamma, alltså, vi var ju bara fyra klasser. Mm. Så vi hade gemensam liksom rast och gå iväg till park, alla klasserna. Så där var det herre på täppan. Så då, jag gick väl i tvåan när han är fyra.
Då kommer du aldrig få en kunglig medalj.
Nej, det kommer jag inte få. Jag kommer ingå i... Vad heter han? Ankarström och jag.
Vad tänker ni idag när ni ser studentflaken då med... hojtande och sjungande och ölpimplande ungdomar.
De är kul.
Ja.
Ja.
Det hade aldrig jag. Nej, men de har nog väldigt kul, och det är ju en poäng att fira att man är färdig med sin grundutbildning, om man uttrycker sig så.
Ja, det får man väl låna ungdomen.
Absolut.
Det hade inte... Men, tog du studenten?
Ja,
det gjorde du. För det var ju känsligt. Men
vi kastade inte ölburkarna på marken när vi hade druckit ur dem på flaket. Minns jag kanske inte ens fanns burkar.
Har burkarna uppfunnits?
Det fanns flaskorna då.
Fanns inga burkar då. Men på din tid, Uffe, då tog man ju studentexamen. Det var inte alla som klarade det. Så att då kunde ju föräldrar stå utanför på skolgården och vänta med plakat och grejer. Och så kom inte barnet ut.
Eller på den din tid, säger unge Ringart. Ja, det var...
Men det är sant.
Nej, då fick den som inte klarade det här sista förhöret fick gå ut bakvägen.
Och så stod de med plakat och hoppades att de skulle komma med en sån här bild.
Jag hade en sån här skräckminne från det där förhöret. Det hette tentan. Vad heter det? Tentan.
Tentan.
Hette väl då, ja.
Då
kom det sån här sensorer utifrån någonstans från Skolverket eller var de kom ifrån. Och då skulle man få svara på frågor. Ens lärare ställde dem, sensorn satt i bak i klassrummet och lyssnade, och jag fick en fråga. Vår lärare i svenska hade räknat fel på tiden, så det blev 5 minuter över, och då måste han hitta på någonting och fråga honom. Då skulle han fråga mig något som han tänkte skulle gå lätt, nämligen, kan du räkna upp några svenska dramatiker? Och då blir det sån här tvärstopp, sån här kortslutning som man får allt oftare nu, men inte så ofta då. Tycker jag. Jag kom inte på någonting. Det var svart. Jag kom på Vilhelm Moberg, tror jag. Jag tror inte ens jag kom på Strindberg. Jag vet inte, det var känner ni igen det där? Ni är för unga för det, förstås.
Nej, men vad hände sen?
Jag fick faktiskt inte det högsta betyg som jag skulle ha fått, utan jag fick det näst högsta istället. Och jag tror det berodde väl på den där blackouten då.
Svenska dramatiker.
Kom inte på någonting.
Nej, men det är...
Ja, hemsk känsla.
Blackout är ju vidrigt. Alltså.
Har du aldrig hänt dig på scenen?
Nu fick jag.
Ja, men då är det bäst vi lägger av här nu då kanske.
Eller? Nej, jag kan bara berätta. När jag tog studenten eller när jag slutade skolan, då fick ju alla som gick ut gymnasiet och hade ju klarat sig. Mm. Men då var det känsligt med mössor. Det här var ju början på 70-talet. Då fick man ju ha en vit mössa som man köpte på NK eller vad man nu köpte den. Men alla ville inte ha vita mössor, utan det var någonstans de vänstervindar som blåste, ja, då. Så alla, vissa skulle inte ha mössa.
Ja, men det var ju lite snobbigt.
Att ha mössa?
Ja, ja, i vissa ögon.
Ja, det var, framförallt var det väl det att det var liksom en gammal tradition. Och det var ju lite brytningstid. Innan var det liksom överklassen som studerade så länge. Arbetarklassen gick ju iväg, som jag, efter realskolan max, va? Det hade väl lite med det att göra efter kårhusoperation. Nej, du vet, jag har haft en kårhusoperation. Jag är så jävla ont i sidan.
Nej, men på den tiden så då var det en del som... Men vi hade ju studentfester och vi hade gubbskivor och vi firade i alla fall. Och nu gör de väl det i... Också de som är unga idag.
Alla tillfällen till att ha fest ska man ju ta vara på. Ja, och det får vi väl önska alla lycka till med nu när det är vår och...
Ja, det är sommar. Det är sommar, det är midsommar,
ja,
okay, snart.
Ja, ja, midsommarfest snart. Ja. Har vi något att snacka om nästa vecka med? Ja,
absolut. Ja,
faktiskt. Lenny Norman, det var underbart att ha dig här. Skulle gärna fortsätta länge till. Ja.
Tack snälla, vad kul.
Du kanske har annat för det också.
Ja, det är det enda jag gör.
Ja, men då fortsätter vi med det en annan gång i alla fall. Så du är välkommen tillbaka om du vill. Tack alla som har lyssnat.
Ja, tack. Vi hörs om en vecka igen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.